då var vi här igen.
Verkligen. Härligt. På ett alldeles speciellt sätt.
Verkligen härligt, eller verkligen här igen.
Eller både härligt.
Ja, jag skrek till härligt och så tror jag det laggade till lite då. Det där av våran nu konfusa dialog.
Ja. Nej, men det är väl både härligt och verkligen vi är här igen. Det är ju ett celebration moment för podcasten.
Ja, det är det verkligen. Inte bara för att det är avsnitt 36, för det är inte så jävla liksom symmetriskt härligt någonstans. Utan för att, ja, men vi firar ju ett poddår.
Exakt. Och det är inte så att vi har spelat in exakt 52 avsnitt. Och det är heller nog inte på dagen sen vi spelade in vårt första avsnitt. Utan det är nog bara mer en känsla av att vi har hållit på ungefär ett år. Kan man sammanfatta
det? Ja, exakt. Det tycker jag, verkligen. Och det är någonting jag tycker är lite stort med att det liksom sammanfaller. Alltså allting känns lite gnistrande, extra. Jag är liksom i ett mindset som är lite inspirerat av Nobelgalan och middagen och prisutdelningen och allting sånt. Så det känns som att vårt jubileum nu är lika liksom kommenterat och efterlängtat som Nobelfesten. Och
du har läst lite puffar på Aftonbladet sådär som har liksom puffat för att det är dags för års... avsnittet.
Emil och Hendriks podcast firar ikväll ett år. De kommer spela in ett avsnitt. Och jag vet att det är många som har varit kluvna om de ska gå på Nobelfesten eller om de ska lyssna på det här live. För det sänds ju... Vi har en IRL-länk nu som går via ISS, alltså International Space Station. Vi är sponsrade av ISS nu för övrigt, så alla ni som...
Tack is.
Tack is. Ska vi hälsa Vladimir Krabuchka som nu är ensam uppe på is här? Han är på videolänk. Hallå Vladimir!
Ja, han vinkar glatt här.
Ja, ser förvirrad ut tycker jag. Han förstår nog inte ens vad vi säger.
Nej. Fantastiskt.
Han är ingen tolk på Space Station där. Men ja, det får han ta. Han får köra transkriptat Google Translate senare. Så att där är ni välkomna till avsnitt 36.
Och vi har en fullspäckat avsnitt på gång, känns som. Vi har inte spelat in på tag och vi har samlat på oss. Jag har inte samlat på oss, men vi är sugna helt enkelt. Jag kan ju bara ska kasta mig in i helgens händelse här, helt enkelt.
Do it.
Jag var i Polen i helgen. Närmare bestämt vars.
Så du är direkt att Vladimir kände igen
polska, Polen. Tummen upp.
Polska, exakt. Ja.
En gravitationslös tummen upp. Den går liksom långsamt så här. I Warszawa var jag närmare bestämt. Polens huvudstad. Har du varit i Polen?
Nej.
Trevligt. Det andas liksom på något sätt. Men som mina fördomar införlivades på något sätt. Att annars andades lite så här öststat. Och för många kanske det klingar dåligt. Men jag blev liksom inspirerad. Och tycker på något sätt ändå att det är lite härligt.
Nej, jag gillar också det här öst skitiga lite på något sätt. Så här. Och jag gillar liksom det fasta på något sätt. Allting känns... fast och...
Vad menar du med fast?
Jag vet inte, jag tycker att det känns som det är historiskt, att det alltid finns vingslag och det finns... Alltså,
bombernas krut ligger kvar. Är det
krig? Ja, inte bara krigen, jag tycker att det finns liksom en styrka i tystnaden av alltså, att det finns vingslag i allting hela tiden. Vart man än vrider och vänder så känns det som att det har hänt något historiskt nästan överallt liksom. Att det...
Om jag minns rätt så har Warszawa, eller det vet vi allihopa, att Warszawa bombades ganska rejält under andra världskriget där. Men det som, om jag minns rätt, så den här gamla stan som heter i Warszawa, den är uppbyggd den bombades med marken liksom. Så den är uppbyggd efter kriget och är fortfarande den gamla stan så att säga.
De byggde den som en replika efter den förra gamla stan.
Så den delen kändes lite så här plastig på något sätt, den var liksom väldigt turistig, fin, men det var ju väldigt då, där kände man så här, men det här är det bara, här är det liksom
fasad.
Inte så fasadet heller, men det kändes som att vilken gamla stad som helst. Men tog man Ja, tog man en spårvagn över vattnet så kommer man till östra Warszawa. Och där var det lite mer det där öststat som man vill ha, liksom.
Lite kulhål i
fasaden. Nej, men så det är bara lite mer ruft. På något sätt. Men det var inte det. Warszawa är vad det är. Det var jättetrevligt. Men det som jag kom att tänka på var att sista kvällen var vi ute och käka på en restaurang. Vi visste inte var det skulle gå. Vi hade kollat upp väldigt lite. Vi liksom gick på måf för mycket. Liksom. Här slank in där och en slankan dit och en slankan hit, så att säga.
Och en ner i diket.
Senare. Ja. Så vi kollade liksom upp en kvart innan vi skulle dra, mer eller mindre. Ja, vart ska vi käka? Vi googlade på hotellet ungefär där vi hade wifi. Att här dit kan vi kanske gå. Och så var det någon restaurang som blev rekommenderad och vi tog oss dit och frågade hur tar vi oss till den här platsen. Märkligt, det var en söndag kväll liksom. Det var inte en människa ute i Sorsen.
Vad hette platsen? Är det inte alla sköna namn? Ja,
jag kan inte ens uttala det liksom. Engelska, där vi kunde hitta engelska klang på något sätt, så tog vi det. Space Rova, det heter ju förmodligen inte det.
Men det borde nästan vara en garanti för att eventuellt få de sämsta ställena. Alltså de
vadå?
Minst genuina är säkert de som också har valt. Alltså de som är turistanpassade är ju de som har valt de engelska namnen, känns det som.
Nej, alltså det här var verkligen, här var det inte turistet här, så det var liksom, det var bara vi, det var inte ens en polack ute.
Var det utegångsförbud? Ja,
som på liksom, liksom. Vi, för att vara riktigt nördig, så var det så här till och med att det snöa. Och jag fick hela tiden en känsla av så här, jag vet, på någon jävla förutfattad mening, anledning, så här kalla kriget vibbar. Så av någon jävla anledning, så när vi sprang och letade efter den här gatan, som vi hittade inte riktigt. Vi hade en karta, visste ungefär vart restaurangen låg. Så gick vi fram och tillbaka på ett övergångsställe, så här, men där kan det vara. Så sprang jag över gatan och så sänkte jag ner kroppen som att jag höll ett gevär ungefär. Och sikta framåt. Och så vände jag mig om och så kom då min kompis Pelle som var med också och sprang bakom likadant. Och så det blev lite snö, lite lätt. Så här, man hörde så här kramsnön under fötterna. Liksom.
Men vinkar du framåt då med handen som att så här, tyst, go?
Ja, precis. Jag sa det till typ, jag tog mina två fingrar och pekade upp mot ögonen. Så här, I got visual on something. Ja, så här. Nu är det kör liksom.
På engelska såklart. Inte så här att du har fått ögonen.
Go, 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 go! För oss som har spelat ganska mycket krigsspel så blir det väldigt igenkännande.
Och sett filmer och allt möjligt. Men gör vi ett misstag nu att liksom, gör vi en för stark sammankoppling med Polen och liksom Sovjet-Tyskland? Ja. Eller vad säger jag, Sovjet?
Förmodligen. Krig i Polen.
För att det känns ju som att Polen är ju inte Ryssland.
Nej. Men alltså,
men jag tänker Ryssland.
Det var därför jag sa det här förutfattade mening-grejen jag har. Liksom. Man förväntar sig på något sätt. Man är så outbildad så att man får bara den associationen av någon jävla anledning.
Ja, öst. Och då är det hela det där. Det är hela Ryssland, hela Estland, Lettland, Litauen, Ukraina, Vitryssland, Polen. Georgien liksom.
Och vi satt och pratade om det lite, att man, det är så jävla konstigt att man typ som svensk när man kommer utomlands här, då är man så här, många sidospår här nu, men som svensk man kommer utomlands
är det nästan dags att anteckna.
Ja, men jag vet vart vi ska. Men när man är utomlands här, så tycker man hela tiden att Sverige är lite bättre hela tiden. Man så här, man tycker att det är tydligare och man vet, och det handlar ju bara om att man är van i ett mönster, såklart liksom. Men man tycker ändå att det är så här, ja, men vi har ändå det här och det här. Vi är lite, det är lite bättre i Sverige helt enkelt.
Ja, bättre kan ju vara en definitionsfråga, men visst är det väl kanske eventuellt så att det är kanske lite tydligare liknande.
Ja, men jag tror inte att
det känns som att vi har mer skyltar och mer byråkrati som liksom.
Ja, men jag vet inte om det är nödvändigtvis bättre. Vi dog till utseende, kommer jag ihåg. För man sa så här, man såg någon så här, jävla hon, som såg du snubben, som man alltid säger i alla sammanhang. Och så var det hela tiden. Och så sa jag så här, men ärligt talat, de tycker inte att vi är attraktiva. För vi ser...
Nej, vi är ju lika avvikande som dem, fast på andra
exakt.
Sätt.
Exakt, och då finns det någon slags... Det är nästan rasism på något sätt. Att man tycker så att men vi ser lite bättre ut. För att vi har aknekläder, då har inte de.
Ja, vi följer våran norm. Så det är klart att vi faller ju bättre in i vår norm än vad de gör, för de har andra normer.
Osympatiskt, men jag tror att det ligger någonting...
Det är nog ett misstag man helt enkelt
gör. Ja, precis på samma sätt som vi tycker då att det förknippas med kalla kriget.
Ja,
skitsamma. Vi var i alla fall på väg mot den här restaurangen, nedsprungna, eller på säga. Sprang där med våra låtsas gevär i handen där och kom rätt till slut. Och då var det visst att...
Kan man bli gripen för dig?
Fy fan, vad vi liksom knackar på Polen här. Jättehärligt på Polen. Buttra människor dock. Men, för de som har varit bor i Norrköping eller kommer från Norrköping, så var vi på ett ställe som kan lätt liknas med La Mansion. Kommer du ihåg den restaurangen? En riktigt sån här vit duk restaurang. Har du varit på den någon gång?
Mm. Ja, vilken
är det? Den låg på södra promenaden. De har typ såhär, nästan typ små kanoner utanför på trappan där.
Är det, där, som, det ser mer nästan ut som ett hus liksom. Ja,
där. Och så för alla restauranger som ligger i tält i Norrköping.
Nej, men alltså det ser ut som ett bostadshus nästan.
Och det här var också så att det kändes som att man typ, nu går vi in hos någon här och öppnar dörren. Jag kände så här, fan kan vi, och vi möttes av liksom en piano, live matta piano. Piano live matta.
Ja, och en ljudmatta väldigt.
Det går bra nu. Och då känns det ju på något sätt direkt lyxigt när det är någon som sitter och spelar piano live. Så jag tänkte, jävlar, måste få på mig hög hatt här.
Också film. Ja, lite maffia nästan.
Och det var en snubbe som liksom gick omkring och drog på en dessertvagn mellan borden där och avec-vagn.
Jag får upp liksom en 30-tals maffia i
ja, men det
liksom,
nästan...
att det kommer ut folk med Tommy Guns.
Ja, liksom, men det hade lätt kunnat vara det. Superlyxig, jag känner så fan kan...
Var det de ni skulle ha kriga med?
Förmodligen var det de skulle wasta. Jag sparkade in dörren och rullade en kullerbyta in. Go! Breach, bang and clear. Nej, men så, jag känner mig som malplacé. För att det var så fint. Men på något sätt, det är så otroligt billigt där. På restaurangen. Så att det var ju rent plånboksmässigt så passade vi in. Men man kände ju ändå att det här var över våran klass, om man får säga så.
Ja, just det. Ja.
I alla fall, det var jättetrevligt där. Och det jag ska komma till var när vi gick därifrån. För vi hade fått en bricka liksom. Vi hängde av oss i garderob. Hängde av oss jackorna och sådär. Och jag har fått en varsin bricka. Och sen jag gick mot garderoben kom på som gick jag förbi ett bord. Och där satt det två kvinnor och två män. Och den ena kvinnan så här, du vet, när man går förbi någon eller något, och man tittar till lite snabbt åt ett håll, och så tittar man fram och så kommer man på, oj det var någonting. Och så tittar man tillbaka direkt liksom, så där, och vad var det där? Är du med på mina armar? Man liksom slänger tillbaka ögonen på någonting som man kollar nyss på. En millisekund. Och hon gjorde exakt samma sak på mig. Och sen så var jag ju förbi. Jag gick ju förbi henne liksom. Bara. Hon var ju supervacker liksom. Så kom jag på då att jävlar, jag glömde min bricka på bordet. Så gick jag tillbaka och ska hämta brickan. Och sen hade jag ju ytterligare en chans till här. Och liksom ta reda på vad var det där egentligen som hände. Vad var det för ögonblick som just utspelade sig. Och då behövde jag ju liksom inte titta två gånger, utan jag kunde bara fästa blicken på henne när jag gick förbi. Men, och jag hann inte liksom knappt göra det, för hon fäste blicken på mig och sprack upp i ett leende liksom. Nu blir det här väldigt stilt. Även om du är jättefin, Emil, så var hon lite finare.
Ja, tack. Ja, hette hon Nikita?
Ja, säkert. För att vara mer så skulle du säga att de heter Olga eller något sånt här, för att det brann ihop.
Ja, fast det det, Olga är ju liksom hon som lagar maten. Hon är ju babushkan i den där restaurangen.
Förut var, så mötte vi en kvinna som heter Ola. Det var lite oväntat i Polen.
Ja, det var missat ett G. Ja.
Och jag låg ju tillbaka då och tittade på honom. Och sen så lika fort så passerade jag ju ut ur hennes liv. Och hon är mitt, så att säga. Och sen när jag gick därifrån så fick jag liksom, då kom det som att det kom i fatt en ström av moment som jag gått och tänkt på ganska länge. För jag har blivit helt besatt av, och det här har vi då pratat om förut, och andra människor har pratat om det också. Men jag blev helt besatt av de så kallade sliding doors-momenten.
Ja, just det.
Stunder alltså där, man, där livet på något sätt kan förändras av en...
Vad som kan hända, kunde hänt om man gjorde saker annorlunda, ja, liksom.
Det var ju en film som spelades in någon gång på 90-talet med Gwyneth Paltrow. Där hon, den som heter Sliding Doors helt enkelt. Det är därifrån det kommer att hon sprang till tunnelbanan och hon missade tunnelbanan. Men så får man också se en... Så får man se hennes liv fortgå, men man får också se hennes liv fortgå om hon hade hunnit med tunnelbanan. Så två olika parallella öden helt enkelt, som alltså beroende på en liten, liten dörr. Och jag började, jag slog upp Sliding Doors. Jag tänkte, det här måste liksom, någon folk har liksom...
Men det måste ju vara väldigt nära. Även om Sliding Doors har lite mer med människoöden att göra, så känns det väl som att det är lite samma sak som Butterfly Effect också.
Hur var den? Jag kommer inte ihåg den.
Ja, men alltså Butterfly Effect handlar ju också om att en vindpust liksom av en fjärilsvinge på ena sidan jorden kan orsaka liksom en storm på andra sidan jorden. Att liksom små variabler kan skapa, alltså den kedja av reaktioner som leder till i slutändan nästan globala konsekvenser liksom. Men att det just Sliding Doors har lite mer just med beslut och människoöden att göra. Men det bottnar lite i det här att en liten sak kan förstoras upp och bli jätte...
Och det är inte så att jag går och tänker på det här liksom hela tiden, att jag är hemma, så ska jag gå på toa, då kanske mitt liv blir så här. Men jag tänker på det så här, vid alla rödljus. Jag kände det liksom så här.
Rödljus är ju som gjort för,
ja,
för det.
Ja, alltså. Det är ju enerverande som fan liksom. När jag får rödljus, räddades mitt liv här nu? Eller kommer jag dö på grund av det rödljuset? Så kan jag bokstavligt liksom tänka. Ja. Likadant hela resan till Polen var så. Kommer jag dö på grund av det här, eller kommer jag leva på grund av det här? Och jag vet inte om det någonsin nollställs. Jag kan inte komma på att det gör det.
Nej, det gör det ju inte. Det är ju helt omöjligt att det gör. Det känns det som. Eller alltså, allting sen tidernas begynnelse är ju en sliding doors.
Ja.
Varje ögonblick som passerar är ju en konsekvens av det som har varit. Och skapar nya konsekvenser.
Så vi har ju blivit till på en sliding doors moment till och med.
Ja, men självklart. Alltså, sliding doors är ju bara... Det är ju ett namn på principen att vid varje givet ögonblick så kan du förändra din framtid precis hur som helst. Alltså, små beslut är ju livsavgörande kanske.
Och
fast man inte vet om
det. Jag kände det då var ju så här, det är väl klart på ett sätt att hon förmodligen inte är kvinnan i mitt liv. Men jag blev så fruktansvärt irriterad över att jag inte liksom har möjligheten, men det är som det sociala möjligheten på något sätt att inte liksom ta reda på det. Förstår jag menar? Att man får en glimt in i någonting som man inte kan använda. Att man känner...
Vad menar du?
Ett rödljus är ju liksom så här, ja, det här kan vara en sliding door, men jag vet inte på ett sätt hur. Men det blir mycket, mycket mer tydligt när det är liksom en person som kan vara en sliding door. Om jag bara hade tagit kontakt med den människan, så kanske mitt liv hade blivit helt annorlunda. Ja, jag kanske också hade dött. Men, eller jag kanske också hade fått åka till en fantastisk plats. Eller vad som helst. Och det, jag blir...
Ja.
Alltså, jag går upp i det där. Och kan inte släppa tanken på det.
Alltså, jag förstår ju såklart vad det var som hindrade dig. Men vad var det som hindrade dig från att... leva ut den situationen där då, när du fick känslan direkt av att att till exempel gå tillbaka, alltså jag vet ju egentligen, men alltså, om vi ska försöka sätta ord på
Att det, på någonstans är det ju de...
Varför du inte kunde prata med Nikita?
Ja, men någonstans är det ju det här saker som jag egentligen förespråkar ganska ofta att man ska gå emot. Liksom det här, det liksom det sociala, det socialt accepterade. Liksom. Hon satt ju där med två snubbar, förmodligen var en av pojkvän. Och hon bara kanske log för att jag kom tillbaka en gång till. Hon kanske inte ens registrerade att hon tyckte att jag var attraktiv överhuvudtaget. Eftersom polska kvinnor inte tycker att svenska män är attraktiva.
Ja, exakt. Och att det är härligt då att, att hon inte registrerade att du är attraktiv. Nej, inte att hon kanske eventuellt anser att du är attraktiv. Du, i så fall är det bara en feltolkning av henne för att du är attraktiv. Ja, men hon såg den.
Exakt så är det.
Ja. Det är härligt.
Var var jag någonstans? Varför är hon...
Ja, jag frågade väl liksom vad det är som hindrar dig. Och då började du prata om det socialt accepterade.
Ja, men
liksom.
Jag, säga att jag är alltid för det. Att man ska kanske böja och bända på det där lite. Och pratat om det förut, till och med på jobbet. Liksom, att men vi kanske ska skita med öppen dörr på jobbet. Det kanske ger någonting.
Exakt, bara gör det liksom.
Och det kanske ger någonting om jag hade gått fram till henne. Även om hon förmodligen hade pojken och förmodligen inte tyckte att jag var något att ha. Så kanske hade gett någonting. Men det är ju exakt det där som är anledningen. Man kan ju, men det som har blivit på grund av samhället är att man bryter inte in folk som sitter. Jag kan inte bara gå fram till en sån här. Ja, jag visserligen behöver inte ingångsfrasen vara så här, du kanske är kvinnan i mitt liv. Men det är ju på något sätt det jag kände. Det var ju det första jag kände när jag gick därifrån sen. Helvete. Varför pratar jag inte med den här människan för?
Ja.
Så jag vet inte vad det är som gör att man inte gör det.
Nej.
Rädsla, kanske.
Ja, jo, men det är det ju. Jag tror att man är rädd att misslyckas. Och man är rädd att typ skämma ut sig. Rädd att bli avfärdad, liksom. Eller... alla de där sakerna. En rädsla för det okända i det.
Men det jag önskar då helt enkelt är väl kanske att man försöker, framförallt de här sliding doors-momenten där människor inblandade, att man, jag har ett val här nu, att prata med en människa, ta kontakt med en människa eller liksom på ett annat sätt integrera med en människa som på något sätt skakar om i mig, så vill jag vara mer en sån människa som gör det. Jag förstår inte varför man liksom bara låter momenten passera så, precis som vi pratar om. Det är väl rädslan antagligen, men jag vill ändå vara, de gånger det går så vill jag liksom kunna ta tag i det.
Varför?
Ja, och ta tag i det och röra de momenten istället för att på något sätt gå genom ett snöigt Warszawa tillbaka till hotellet och fundera på om det där verkligen var
vad som kunde ha hänt liksom.
Samtidigt blir det då ett sliding doors om jag inte hade gjort det. Men man det är ju myten. Klyschan är ju liksom alltid att man så här hellre ångra det man gjort än det man inte gjort liksom. På något sätt är väl det det är väl något vi pratade om en annan gång. Det grejen med klyschor, att med klyschor det är för att de är sanna liksom. Förmodligen.
Men det går inte riktigt ihop med better safe than sorry. Alltså, better safe than sorry är väl uppenbarligen då att liksom det tar det säkra för det osäkra. Alltså bättre och även om det talesättet säger motsatt, det här med liksom hellre säga förlåt än att be om lov, typ.
Ja,
är ju nästa, fast motsatta. Nu typ blev det man har sett samtidigt där, men skitsamma.
Jag tror förstår mig. Du menar att det finns ordspråk eller sägningar som säger mot varandra helt enkelt?
Ja, exakt. Och då är det också givetvis svårt att veta vilket man ska leva efter, och då får man väl helt enkelt välja själv. Är jag en sån som hellre tar det säkra för det osäkra, eller vill jag vara en sån som lever efter att jag ångrar hellre det jag gjort än det jag inte gjorde? Och det tråkiga i det gråa vanliga livet är väl att någonstans däremellan lever man väl.
Så jävla tror jag. Jävla insikt du kommer med.
så liksom, det där vinner man inga Nobelpris på. Nej, men alltså det du berättade nu är ju att du på något sätt vill dra bättre nytta av situationer du hamnar i liksom. Spela ut dem och se vart kan det här leda. Och sen istället för att undra om de kunde lätt någonstans, så vill du göra dem och sen i så fall upptäcka att nej, det ledde ingenstans. Ja. Men nu har jag i alla fall undersökt det spåret. Ja. Det går lite, lite hand i hand med mitt världsomvälvande system som vi ska ersätta lagar och straff med.
Och som vi nu kommer beta av här i en 2 timmars lång
statistikförklaring. Ja. Liksom. Nej,
du har en flanellograf alltså, med det här i bakgrunden som du kommer...
Exakt. Nej, men som med allting annat så är ju den här tanken är givetvis inte färdig tänkt. Som så många andra tankar. Men jag tänkte att vi kanske kan hitta någonting lite i det som eventuellt leder till att vi... Ja, du kommer förstå vad jag menar, så kan du säga om det är bra eller dåligt eller liksom, och sådär. Men min tanke är då i alla fall att när man, så som man ofta får höra att man typ ska uppfostra barn och sådär, är ju att man kanske ska jobba lite mer med belöning än med straff. Alltså, det är liksom kanske mer pedagogiskt att säga till ett barn så här, ja, men det är jättebra liksom. Och så går den vidare i livet och väljer och tar vissa beslut på att man med, via belöning snarare än att bestraffa när den gör fel. Alltså det är den positiva sidan av samma mynt. Alltså att få en förändring i till exempel beteende kan ju byggas på belöning eller på straff på något sätt. Det är 2 olika måttstockar på något sätt. Så att min tanke är då, istället för att folk ska begå kriminella handlingar och sen bli bestraffade, som vi nu, det är ju liksom det enda måttet vi har på allt som folk gör som är dåligt, är ju att vi mäter det i straff. Vad är det för straff på det här? Det är böter och sen är det liksom fängelse, kanske dagsböter och sen någon jävla liksom arbets, vad fan heter det, liksom dagsarbete
eller arbetsläger tror du ska säga.
Ja, men jag fick, det blev nästan att jag sa det, men det ja, just det, precis sånt. Ja, samhällstjänst och sen fängelse liksom, och du kan få livstid och allting sånt. Så jag menar, vi mäter saker i straff liksom hela tiden. Då tänker jag på något sätt att om vi vänder på det på samma sätt som vi tänker då kring barn, att vi bygger samhället på ett belöningssystem istället, så att folk som gör rätt för sig istället och som är trevliga och snälla och inspirerade och hjälpsamma och alltså riktiga samariter liksom, härligt bra människor belönas istället. För att det skulle vara mer premierande, så att alla som gör rätt får belöningar, och det resulterar i sin tur att vi inte har några straff.
Okej.
Det utdelas inga straff, utan det utdelas istället belöningar till de som är bra, istället för straff för de som är dåliga. Det... Långt tystnad.
Ja, det var gliring där igen.
Hackar lite också.
Men, ja, men, hur, ja, men hur ska den här belöningen delas ut? Alltså, människor håller ju hastigheten till exempel varje dag.
Ja, då funkar det ungefär på samma sätt som när ett försäkringsbolag har ju skadefria år och sådär. Så delar de ut premiesänkningar och sådär. Så du får ju en lägre försäkrings... Vad fan heter det? Liksom försäkringskostnad? Ja, är det premien som är kostnaden?
Ja, jag vet faktiskt inte.
Ja, skitsamma. Vi kan låtsas sånt där, va? Eller lägre försäkrings... Det kostar mindre att ha försäkring hos ett visst bolag när man har skadefria år. Och så där ser också mitt system ut lite grann. Att liksom, sköter du dig i trafiken och så blir du liksom belönad på olika sätt. Och det skulle till exempel kunna handla om att en viss del av våra skatteintäkter i samhället går till det här systemet liksom. På samma sätt som det går till att driva liksom fängelser och allt möjligt sånt liksom. Och jo, i slutändan...
Men alltså, hur vet man att folk har kört i rätt hastighet?
Ja, exakt. Och, för det första så finns det ju liksom fartkameror och allting sånt Som,
då ska alltså, man, då ska
på samma
man...
sätt som vi vet att folk... Nej, men alltså på samma sätt som folk inte åker fast i hastighetskontroller, så vet vi ju att ja, men då har du åkt... Alltså, förstår du?
Ja, men det är ingen som är ute och bevakar ju... att folk håller rätt hastighet.
Ja, men det kan man ju indirekt säga att det är, eftersom vi mäter om folk åker för fort.
Ja, men det finns så väldigt många samma... människor som inte kommer bli belönade fast de gör bra saker.
Nej, exakt. Men alltså, alla som inte åker fast i hastighetskameror och polisen och så, de har ju hållit hastigheten.
Ja, men om man inte statistiska... ska ha straff, så kommer man ju inte kunna åka fast.
Ja, du kan åka fast att liksom, du har åkt för fort. Så du får ju inte, du får inte årsbonusen på att hålla hastigheten.
Ja, okej. Okay. Så du menar att...
Alltså då ryker din bonus liksom. Ja. Alltså på samma sätt om ett barn är elakt, ja, så får den ju inte belöningen. Utan då säger man bara dum, elak liksom, så man uppfostrar en hund.
Men, och hur långt sträcker sig det här då? I goda gärningar också? Ja. Typ håll upp dörren?
Ja, absolut. Framförallt goda gärningar. Ja, allt sånt. Framförallt det. För att jag menar, trafiken är ju idag styrd av regler liksom och sådär. Så de ska ju liksom kunna hållas och allting sånt. Men det handlar framförallt om att liksom, ser du att en mamma och en unge står vid en busshållplats med 4 matkassar liksom, då kan du stanna till med bilen så här liksom, tja, vart bor ni liksom? Så, ah, fan, jag bor i Åby liksom. Ja, men fan, hoppa in så kör jag er liksom. Det är ju en jävla schysst grej alltså. Ta in dem där bilen. Och då får du bra med samaritpoäng för att du hjälper den här människan. Och då tänker jag mig att det finns ungefär som en... Nej, då finns det typ som en app. Jag kan tänka mig att den kanske funkar ungefär som Swish eller liknande. Att liksom du delar ut... hon bekräftar att du har... Alltså du knappar in på din app vad du har gjort för en gärning. Ja. Liksom. Det finns massor kategorier och massor olika liksom, gärningar du kan utföra. Och i slutet av året så sker det ungefär som en deklaration. Ja. Liksom, att så här många samaritpoäng har du som människa samlat in i år. Och det ger dig olika liksom levlar och grader i samaritvärlden liksom. Så du kan få ett emblem i stort sett, så att du fan en jävligt god människa. Då kan det innebära att du så här får gå före i kön och du, så här, på olika ställen, och du kan liksom, det finns vissa VIP kriterier för att du är en så god människa så att du har större liksom möjligheter att...
Alltså jag gillar det här med app-idén. Jag tänkte också det, att det skulle vara någon så här som...
För idén är också att
på sånt gärningen... bestämma hur pass god den här gärningen är.
Ja, gärning, fast grejen är så här att det funkar som så att gärningen har idag ingen poängvärdering, utan det avgörs vid årsbokslutet i den här deklarations liksom samaritpoängssammanställningen. Så beroende på hur många som har gjort den här gärningen, så sätts det ungefär som inflationspoäng på det liksom, att om det är massor som hjälper folk från busshållplatserna, så är liksom, då är ju inte den gärningen lika mycket värd, för det är många som är beredda att göra den, och hade inte du stannat så hade kanske någon annan stannat. Så att liksom, den premieras i slutändan inte lika mycket. För att det går liksom lite inflation i det. Man kan liksom inte hjälpa hur många som helst över gatan och bli belönad.
Gärningsmyndigheten som avgör det helt enkelt då, eller? Alltså, det är de som bevakar det här.
Ja, precis.
Men det
finns såklart en myndighet typ.
Men vad gör man med det här... de som ändå typ mördar honom då? Det är liksom free for all på sätt.
Ja, alltså då tänker jag mig kanske att den här människan, för det första så försvinner ju alla samaritpoäng för den människan. Det är ju ingen god människa längre liksom. Så att han ställs ju långt ner i den här godhetshierarkin. Det innebär inte att han får några minuspoäng, men han har ju definitivt inga pluspoäng, beroende på vilket brott du då begår. Men mord är ju ganska allvarligt, så att när andra då liksom, jag vet inte liksom hur det här riktigt ska gå till, men om när man gör den här swish-överföringen, eller liksom redan innan, kan man kanske veta liksom på något sätt går det ut på att allmänheten ska naturligt bestraffa honom för att han är en dålig samarit. Mm. Att det blir ett kollektivt straff som sträcker sig i en viss tid för att han har begått det här mordet. Folk plockar till exempel inte upp honom på busshållplatser och liknande. Han behöver göra massor goda gärningar för att komma tillbaks till den statusen som en god samarit förtjänar. Mm.
Men på ett annat sätt kan drabbas av, liksom, får han inga jobb eller blir han utfryst eller liksom vad... Ja, jag kan tänka mig, vi är ganska inkörda på den här banan att om någon har våldtagit någon så ska den jäveln sys in. Såklart, exakt. Och det känns ju på något sätt obehagligt att en våldtäktsman kanske traskar omkring. Hur ska det synas? Har han någon slags skylt på sig? Får man gå dumstrivet helt enkelt?
Nej, men absolut. Alltså, för att det där är ju farligt när du då liksom stöter ut en människa, för då har du ju gett honom noll chanser att komma tillbaka. Så det är väl på något sätt vad en fängelsedom också gör med människor. Alltså, oftast så handlar det ju inte om att en människa blir frisk i fängelset. Han kommer ut från fängelset och är lika ond som han var när han åkte in. Det var bara att vi som lever i samhället blev av med honom ett litet tag. Det här,
skapar ett lugn snarare liksom, hos människor och så där, kontrollera.
Ja, en trygghet,
falsk trygghet.
Liksom. Ja. Exakt, men mitt system bygger mer på att premie, alltså, det är för, alltså, att vara god premieras i så pass hög grad att det förebygger många utav brotten.
Mm. Ja, det förstår jag. Det är liksom slutmålet liksom. Och det gillar man ju, för då blir det på något sätt, för även det här med att man får gå före och kön, tänkte jag för sig, det kanske blir ett klassamhälle av alltihopa liksom. Men på något sätt känns det mer okej att
för man vet ju att han, om han går före så är han ju...
Det baseras på godhet.
Exakt. Så att om någon kommer där med en superguldstjärna liksom och börjar gå före alla liksom, så vet man att den här killen, han förtjänar ju verkligen det. För han har ju varit skitbussig mot massor andra. Och grejen med en sån människa som har en sån guldstjärna, han ställer sig ju i kön ändå. För han får ju samaritpoäng för det. Han har ju ungefär som en rabatt som han inte utnyttjar. Och den tar ju han in i poäng.
Ja, men det är alltså, såklart, som du sa, saker kvar att reda ut. Men det är väldigt svårt då att se att han är... Hur får han poäng för att han inte utnyttjar sina poäng, så att säga?
Jag vet inte, det är väl lite som... Alltså man kan väl likna systemet lite med som den här eurobonus och hotellpoäng och lite sådana saker. Liksom. Att när jag kommer till ett hotell och vet att jag kan få liksom ett uppgraderat rum. Som nu till exempel, där jag sitter i ett... vad fan kan det heta... Superior King eller någonting sånt, liksom Deluxe King eller så här skit. Så hon sa ju
i
Örebro, jag har sett att du har bokat ett standardrum, men jag sätter det här i ett Deluxe King liksom, så här. Jag bara, men tack, fint, känns bra liksom. Hade det till exempel funnits en samarit poängbas där, då kunde jag kanske säga så här: men du, jag bor kvar i det här standardrummet, men jag vill att ni håller ett rum nu för en hemlös som kommer och liksom frågar om någonting. Eller att jag vill utnyttja mina VIP-poäng här till att kanske en hemlös får sova också på hotellet.
Mm.
Liksom, eller, och du vet så här, och då växlar jag ut ännu fler samaritpoäng hela tiden liksom, som gör att jag blir en bättre och bättre medborgare. Så att han som då har en chans att gå före i kön, det premieras ju också för honom att inte gå före i kön. Så att liksom det blir en dubbel... Förstår du lite liksom att samverkan av allt det där är... Att vara en god människa premieras när det behövs, men det leder också till en naturlig följsamhet i allting sånt på något sätt. Men problemet är såklart till exempel någon som mördar någon.
Och de som är ute efter snabba cash, hur det här... så att säga. Alltså för det är det nollställs då varje år, eller får man ta med sig sina godis?
Nej, det är ungefär som precis som på hotellbestegen här. Så när jag till exempel när året slutar, så kommer jag behålla min diamond status på Best Western nästa år. Då har jag ju hela nästa år på mig att fylla på med lika många nätter till, eller så här, så att jag blir diamond medlem igen. Och då får jag fortsätta behålla, så att nu när min hotell räknemotor. Jag kanske har bott 60 nätter eller något sånt skit och jag behöver 40 för att bli diamond. Då får jag behålla diamond nu in i nästa år, men jag måste börja, alltså räknaren måste givetvis börja om. Så fyller jag inte 40 nätter nästa år, då går ju min status ner, eftersom jag fyllde inte årskvoten liksom. Är du med på hur det där funkar?
Ja, jag tror det. Men det är en bra, alltså skulle det funka liksom, som sagt, så kanske man råder bot på brott och fördomar nästan nu.
Ja, men så att liksom, det är ju inte säkert att, på sätt och vis behöver inte det här systemet ersätta lagarna. För att lagarna är ju verkligen liksom, det är grundpelarna i vad man inte får göra. Men det säger ju liksom ingenting om vad man får göra.
Mm.
Eller så vad man kanske bör göra. Så att när religion och allting sånt försvinner och man får ett väldigt sekulariserat samhälle, så försvinner också liksom måttstocken och grunderna för moral i ganska hög utsträckning. Så att eventuellt då så kanske lagar kan vara kvar, att man får inte mörda, man får inte råna, man får inte liksom våldta, man får inte göra saker. Och då utdelas det straff.
Mm.
Men idag har det ju på något sätt blivit ett problem med att om det inte är olagligt så är det inte lämpligt att göra. Alltså vi har ju förlorat liksom incitamenten att inte begå mer än olagligheter.
Mm.
Förstår du vad jag menar? Att liksom en medborgare idag kan ju gå genom livet och så länge man inte har gjort någonting olagligt så har man typ gjort ett okej. Då har man tagit beslut som är okej, enligt lagen.
Mm.
Men det är ju ganska liksom låga måttstockar att leva upp till.
Mm.
Där det här systemet premierar till positiva poäng då. Liksom. Mm. Så att för att ge folk moral tillbaka och för att vilja göra mer än vad lagen kräver, så premierar det här snarare än straffar. Så att det här liksom, av den positiva sidan om lagen, så är det här som motiverar dig snarare än hotar om straff.
Det blir liksom på något sätt pavlovskt att göra goda gärningar, för man vet att det kommer bringa...
Ja, alla tjänar ju på det liksom. Att alla vill allas väl, för att systemet bygger på att ju fler som gör goda gärningar, ju mer premieras av att det blir det. Det blir, alltså, och det tror jag ganska många skriver under på, att leenden sprider ju leenden till exempel. Och är du snäll mot människor så får man tillbaks det där. Det är ju lite karma i allt det där på något sätt. Och kan vi då liksom nästan...
Exakt, så är det ju nästan, alltså en karma medan vi lever.
Exakt, alltså en forcerad karma. Ja. Där du faktiskt liksom via poäng styr din karma.
Du vet att karman gäller. Alltså karman är ju högst tvivelaktig ändå på något sätt.
Ja, exakt. Och det är som du sa någon gång, att vadå... vad fan var det du sa då? Att liksom det lönar sig till slut, eller liksom vad det är... I längden, ja. När det är i längden.
Mm.
Och det är nu i slutet på samaritbudgetåret. Mm. Att det lönar sig till nästa samaritår.
Men får man typ minuspeng typ, om man typ är otrogen sådana saker?
Ja, alltså... Ja, jag vet inte. Jag vill ju inte jobba med minuspoäng.
Alltså, nej, men det
i viss mån måste man väl det. Det är ju för att vi är så vana i att tänka straff hela tiden.
Ja, det är sant. Det jag ville säga var, därför tar jag nästan tillbaka den frågan. För att det jag ville säga är att det var många kanske, eller många, de fem som lyssnar kommer kanske några av dem tycka så här, vad fan, det funkar ju inte på grund av jävla, jävla, jävla. Det skulle finnas ju så många tvivlare hela tiden. Och det som gör mig det som gör mig så jävla förbannad i allting så här, det är att ingen, eller alla ska vi säga, många, säger vi, fan, är så förbannat dåliga på att tänka på världen utanför vad världen är.
Ja, men så enkelspårigt, ja.
Ja, och så här, men vadå, självklart ska de straffas, de som är så här, ja, men det kanske finns en annan form av straff, där straff inte är straff, utan det är snarare belöning, ja, belöning precis, som gör att det inte blir, att ingen behöver straffas.
Exakt, så att när du säger så här, vad ska man göra med de som är otrogna? Straffet för dem är ju att inte bli belönade.
Mm.
Alltså de är ju sämre samariter liksom. Så att det är lite, jag vill, det här som poängen är ju på något sätt att jag vill bort från tanke, att vi tänker i straff hela tiden. Att vi fokuserar ju på dåliga gärningar och allting mäts i dåliga gärningar.
Och det läggs pengar, men jag tycker på, att vi ska läggs mäta oerhört mycket pengar på saker som har varit dåliga. Istället för att, som sagt, ja, då skulle du kunna ta bort alla fängelser för att och sluta lägga pengar på det och investera de pengarna på människor och bra saker istället.
Ja,
det är en positiv
och då,
grej utav det, helt enkelt.
Exakt, men det, alltså, för att på något sätt hålla på tids nog kanske vi kan komma dit, men det känns ju som att för att införa det här systemet så måste den liksom överbrygga, att
absolut,
vi lagar kanske måste vara kvar för att för att folk inte ska, för att du kan ju typ ha massor samaritpoäng men också massor olagligheter. Och det går ju liksom inte an heller, utan det ska ju, det ska helt enkelt leda till att folk ska vara snälla hela tiden för att de vet att det här får jag tillbaka. Alltså jag premieras av att vara snäll. Det driver folk att vara snälla mot varandra och härliga medmänniskor. Och det tror jag i slutändan behövs för att man faktiskt ska vara. För idag så har det gått alldeles för långt så att man tänker att jag tjänar ingenting på att vara snäll här. Jag tjänar ingenting på att släppa förbi den här gamla tanten i kön på ICA eller vad det nu kan vara.
Det är lätt att titta ner i backen liksom.
Exakt. Medan visste man att jag får ett bättre liv genom att också släppa förbi folk liksom och sådär.
Jag läste en intressant siffra som jag har velat liksom få säga till någon, och den passar bra här. Att vi, alltså, jag tror det var svensken, eller någon människa, jag tror det var svensken, som i snitt skänker eller liksom, ja, donerar eller till god, alltså till välgörenhet 550 kronor om året snitt.
Ja.
Och vi köper lösviktsgodis för 1100 kronor.
Per person och år?
Ja.
Fy fan.
Snitt.
Ja. Ja. Och, ja, det säger ju någonting liksom. Jag vet inte.
Ja, så det är dubbelt så mycket
godis
som goda gärningar då, helt enkelt.
Ja.
Jag tycker det är...
Ja, även om goda gärningar inte bara mäts i välgörenhet såklart.
Nej,
men
det är på något sätt så här...
Men, ja, det är en svindlande siffra på ett konstigt sätt liksom.
Ja, och om det liksom, om man skulle kunna ändra det med det här på något sätt, för det är ju godis att köpa till sig själv på något sätt, för att man vill hylla sig själv lite.
Ja, men alltså, men visst,
är det egoistiskt då? Men det kanske är det som krävs också. För det finns ju på något sätt inga, det är väl något filosofiskt liksom, om det finns några goda gärningar.
Exakt,
som inte är själviska.
Jag skulle vilja
liksom
säga det, att allting är i grund och botten självisk. Mm. Alltså gör man någonting gott för någon annan så är det för att till exempel stilla ens samvete eller för att må bra själv. Och man vill kamma hem de där poängen. Att vara snäll, så vill man att någon ska vara snäll tillbaka. Det finns en ekvation som hela tiden naturligt ska balanseras ut. Det finns inte så jättemånga personer som bara är snälla utan att någonsin liksom vilja kamma hem att vara snäll mot en också liksom. Så att, men vad tycker du om mitt system? Är det...
Alltså jag först känns det känns ju det är skönt med någon slags positiv framtidsutsiktssystem så här, att jag ger ändå dig plus för den, alltså. Jag tycker att
det ger mig alltså, samma ritpoäng.
Ja, verkligen. Och det som jag sa var väl, det är klart att det finns brister i liksom så här. Om man själv skulle bli drabbad av så här att någon våldtog ens mamma eller syster eller sambo så
eller
här.
Dig.
Eller mig för den delen också. Det är inte bara kvinnor som är våldtagna.
Nej, det är det inte.
Så skulle man kanske känna sig klart en jäveln ska straffas liksom. Men det går ju igen tillbaka till det jag sa liksom, att ja, men vi försöker tänka på världen på ett annat sätt än vad det är idag, för det är inte så, alltså det behöver inte vara så här.
Ja, jag menar som jag sa,
varför är det här bäst? Det är bäst för att det har blivit så liksom. Det är bäst så här på grund av alla sliding doors och alla butterfly effects moment så har det blivit så här.
Som har, exakt. Och det är ju inte alls, alltså, även om det är vår första reaktion som arga människor tillbaks till grottan liksom. Mm. Det är klart att man tänker på hämnd liksom. Mm. Det, för det är ju nästan i grund och botten vad det handlar. Alltså en drabbad människa till en familj, alltså en över, alltså om du har fått någon familjemedlem mördad, så mm. tänker man ju liksom alltid på hämnd liksom, att mm. fan, den där människan. Men vi kanske skulle må bra av ett empatisk inställning till att förstå den här människan mm. som har begått de här brotten. Varför gjorde han dem? Hur kan vi få den, alltså det känns ju mer sannolikt att den människan som har begått det här brottet, om den blir överöst med kärlek, inte begår brottet igen.
Mm.
Alltså vad är botet mot ilska? Det är ju vänlighet.
Jag tänker lite på, jag vet inte hur jag ska kunna se ihop den här parallellen lite, men jag tänker lite på den här filmen med Ricky Gervais. Jag vet inte hur pass bra den är egentligen liksom, jag kommer knappt ihåg den, men The Invention of Lying. Har du sett den?
Ja, exakt. Ja, ja, den har jag sett.
Det är en värld där man inte kan ljuga. Eller det är ingen som
ja, de har inte uppfunnit lögn. De har
och det, inte konceptet. Och det gör det, och Ricky Gervais karaktär kommer på att han kan ljuga.
Ja, han kan säga osanningar.
Ja, och på något sätt blir ju den världen där det bara är godhet ganska lik den där världen där man inte kan ljuga på något sätt också. Att så här, ja, det blir bättre, tror jag. Det är klart det finns problem med den världen där man inte kan ljuga, och det finns problem med den
ja,
världen
exakt.
Där alla är goda. Men det är mycket möjligt att den, med mitt Peter Pan-synsätt så tycker jag vi säger kör.
Ja, exakt. Jag tror också att folk skulle nog behöva i alla fall prova och se vart det ledde liksom. Mm. Jag tror att många skulle se problem med det som då visar sig att så här, men det blev skitbra.
Mm. Alltså, man kanske kan börja för sig själv på något sätt, tänker jag. Alltså, det här blir någon slags pedrip. Jag kan inte prata idag.
Pedrikan.
Över liksom att man ska vara god och härlig hela tiden. Men det får man väl vara. Eller det ska man väl vara.
Ja, fast problemet med det där, och det är därför det här systemet behövs, är för att när man säger så till någon att liksom, ha, men vad vinner jag på det? Mm. Är liksom frågan då att varför ska jag springa runt och vara god när alla andra är idioter?
Mm.
Varför ska jag skänka pengar till något? Och varför ska jag betala skatt? Och varför ska jag? Det här blir liksom en konkret förklaring att du ska göra det här för att du blir belönad av det. Det är alltså, du kan tänka egoist men ändå växla ut en godhet.
Mm.
Det resulterar, din egoism resulterar i stort sett i att världen blir bättre, för att med hjälp av det här systemet så blir människor lyckliga för att du vinner också på det. Så att liksom det är win-win där helt enkelt.
Oerhört intressant land att komma till om det fanns ett sånt land. Om vi skulle skapa ett eget land. För då får man ju på något sätt skapa sina lagar.
Ja, exakt. Och problemet nu är ju såklart att vi tänker, precis som du gjorde nu, vi tänker hela tiden i straff och konsekvenser och begränsningar och liksom att allting är, vad gör vi med dem som är otrogna? Alltså, liksom, allt som är dåligt gör vi ju ingenting, utan vi vänder helt enkelt på hela grejen, att vi premierar det som är ovanligt bra istället, så att liksom de som är trogna, de vinner istället liksom poäng.
Mm.
De blir bättre, de blir premierade liksom, och ja, någonstans där. Det är min tanke. Och folk får väl bygga på. Och jag tänker vidare. Kommer du på något så liksom... liksom
skriv det, till det podcast@filipofredrik.com.
Exakt. Nej, men det här är min tanke i alla fall. Den håller jag på att skissa på som ni hör. Och den är inte klar, men den är så pass konkret att jag kan dela med mig av den. Och jag tycker att jag är någonting stort på spåren.
Det kanske är, vi sänder podcast direkt från Blåhallen nästa år helt enkelt.
Ja, på Samaritgalan 2014.
Ja, men det är Nobelfesten är ju...
Fast den kommer då heta... Alltså, Alfred Nobel var ju i så fall en sån samarit. För det han har gjort med Nobelpriset... Nobelpriset premierar ju folk att göra bra suveränt saker, ja. Bra saker.
Mm.
Har någon gjort någonting otroligt så får man... dels, alltså, för de flesta som vinner Nobelpriset
mikronivå istället, liksom, eller makro.
Precis, så att liksom, de flesta som vinner Nobelpriset har ju inte strävat efter att vinna Nobelpriset. Alltså det, de är inte ute efter den ekonomiska vinningen i att få Nobelpriset, utan det är en statussymbol över att ha åstadkommit någonting extraordinärt, mm. liksom. Om Higgs-partikeln och sådana saker. Att när han forskade så var det ju inte för att vinna rikedom eller att vinna Nobelpriset, utan han har en inre strävan mm. som också sen blev premierad, att han var god mm. och den godheten resulterade liksom i ett pris
mm.
som han inte först hade räknat med, men att all hans strävan blev till slut att han är en av världens få som får Nobelpriset. Alltså det är ju någonting oerhört bra att få Nobelpriset.
Vi måste jobba på namnet dock. Samarit tycker jag låter för...
Ja, exakt. Nej, men, alltså, det är någon form av liksom medborgarpris då kanske. Ja. Liksom. Eller...
Det kanske är någon...
Jesuspriset liksom.
Kanske någon kan komma med förslag med på Facebook-sidan. Som ni alltid gör.
Ja, det kommer regna in förslagen. Nej, men det är någonstans. Där har ni det.
Jag måste säga att jag tycker att du andas positivism på något sätt. Det känns den positiv pigg Emil jag har i öronen.
Härligt. Ja, men jag vill tro det också.
Jag kan säga att jag har ju haft ett jävla år.
Ja.
Med diverse åkommor och hjärtesorg och så vidare.
Fysiska och psykiska dilemma.
Ja, det får man väl säga.
Eller svårigheter, utmaningar.
Det får man väl minst säga. Det kanske kommer mer om det vart efter någon gång. Men ibland så får, och det har gjort att jag har blivit extremt, eller jag var ju emotionell och känslomänniska redan från början, men jag har ju blivit extremt mycket, mycket, mycket mer. Jag börjar ju grina till så fort jag hör att någon vän är med barn, eller att det kan vara sin film, ja, någon med barn och de berättar det, så börjar jag storsluta. Alltså jag blir direkt tagen liksom. Och när jag får de här känslorna så blir jag också alltså extremt fokuserad. Jag kan inte förklara det lite. Vi har tidigare pratat om det här med högkänslighet. Att jag, det är väl någonstans där. Och de som är högkänsliga, de kanske kan relatera till det på något sätt. Inte vet jag. För det är svårt att förklara vad som händer i. Men det är... Alltså ett hav av känslor som bara rullar från tårna upp till huvudet. Och man blir liksom totalt låst på att allting känns. Man vill göra gott och man vill åstadkomma saker. Alltså det är lite som att dricka Celsius fast 100 gånger mer liksom.
Just det.
Och lite den känslan fick jag när jag såg den här... Vi pratade lite om löst också, den här Hunger Games... Catching Fire så.
Ja, just det.
Jag tyckte den var svinbra just för att den handlade om
när vi pratar löst. Innebär det då att vi pratar utanför podden?
Ja, precis. I oviktiga sammanhang.
Exakt.
Men jag tyckte den var svinbra för att den tog upp liksom på något sätt livets alla skitsakerna i livet, den orimligheten, det som är raka motsatsen till att man gör någonting gott. Och att det lönar sig längden. Utan det spelar ingen roll om att man gör saker. För det bara liksom straffar sig ändå. Det är alltid någon jävel som kommer och biter den i röven. I alla fall. Det är ju på något sätt det jag ser. Väger in mycket i filmen i alla fall. Att om man har klarat alla tester. Om man har gjort allting. Och ändå får de leva i den här jävla skitvärlden. Där det är någon jävla idiot som bestämmer. Och vill kontrollera folket och så vidare. Vilket på ett sätt drar man det till sin spets. Så är det väl lite den världen vi lever i. Ändå. Det är svårt för lilla människan att påverka någonting. Och i den filmen så handlar det om revolution. Liksom, att göra uppror mot det där. Och jag fick en enorm kraft av det där. Och blev superemotionell. Och på vägen hem så gick jag lyssna på låtarna som var med i filmen. Och så där. Vi kan ju avsluta podden med en av de låtarna kanske som jag lyssnade mest på hela vägen hem. Och när jag lyssnade på den här låten bland annat, så när jag var ganska nära hemma så såg jag ett par som stod i en trappuppgång. Förmodligen varit på dejt. Kanske tredje dejten, tänkte jag. Var ute och ätit middag. Och han...
Det lyste en tredje dejts aura om
ja,
deras...
För, det kommer du förstå varför här sen. Jag tänker att de har varit ute och middag och han har följt henne hem. Och det var, här var ju en måndag liksom. Så det var liksom inte frågan om att de skulle vara uppe hela natten här. Utan det skulle snart ta slut här. Mm. Han skulle gå hem till sig och hon skulle gå upp och lägga sig. Så de stod där nere i porten som var upptänd under dörrposten liksom, i ljuset och verkligen tokkysste varandra. Och till mitt emotionella stadie och till den låten så blev det, alltså det satt kvar i flera dagar den bilden. Jag ser det fortfarande där framför mig nästan. Alltså, det var en vecka sedan, lite mer. 2 veckor sedan.
Ja.
Och jag vill alltid leva när jag får de här grejerna. Jag läser böcker om det här med högkänslighet. Att man ska lära sig att kontrollera de här känslorna. Att man ska kunna liksom, tänka sig och så för att det inte ska ta överhand. Men jag vill att det här ska ta överhand. Det är precis på samma sätt. Så varför ska det inte göra det? Precis samma sätt som vi pratar om här. Varför kan vi inte se på världen på ett annat sätt? Varför ska jag lägga band på någonting som tar över mig med den här positiva kraften? När det är känslor och kärlek på något sätt man känner. Varför ska jag låta det... Det låter som någon... Hare Krishna kanske. Men varför ska jag inte låta det ta över? Varför ska jag lägga band på det? Det är det jag blir tillsagd hela tiden.
Exakt. Varför ska du tygla fallet av kärlek? Varför ska du tygla...
Och det är inte alltid kärlek. Och kärlek är ju på något sätt, som en vän till mig påpekar det här, liksom, det behöver inte ha med relationer att göra. Det handlar ju om en sak att brinna för någonting.
Ja, passion.
Ja, exakt. Och så jag brukar, när jag hör det, eller när jag får den här känslan av det, att nu är det här på gång, för det känns ju så tydligt i mig att okej, nu är jag på gång att få, ska vi kalla det, känsloanfall. Istället för då att lägga band på det som den här jävla boken tycker att jag ska göra, så följer jag den istället. Jag sätter på den tjutigaste låten jag kan komma och tänka mig på och läser lappar från min exfru som jag vet kommer röra om hela mitt känslocenter. Och nästan spöar mig själv med saker som gör att jag vet, som gör att jag blir total emotionell. För jag tror att någonstans där i så ser jag förändringen till den positiva världen.
Ja. Ja, men det tror jag. För jag, ja, och det, jag tycker mig... I viss mån kan jag hålla med om det där. Jag har inte gått igenom samla liksom, känsloår som du har och liknande. Men jag kan vara beredd att hålla med om att jag tycker att jag ser en förändring i samhället och världen som är till det positiva. Jag tycker att folk börjar kläckas ur sina kokonger och visa att de är... människor också liksom. Så att jag tycker att det finns krafter som rör sig som snart borde resultera i någonting omvälvande, någonting nytt, någonting vackrare. Att det blir, det känns som att vi snart kommer kunna erbjuda människor den här världen som folk, alltså att, i alla fall att världen börjar röra sig åt det hållet som folk vill att den gör. Vi har haft det här nu, kapitalismen och kommersialismen, och liksom folk börjar vakna i sina små ekologiska val i ICA-butiken, i välgörenhet mot Filippinerna, och liksom se att en skogspromenad kan vara bättre än en ny iPad, och att vi liksom vaknar ur det här som världen har skapat oss med kändisar och prylar och reklam och media och den falska världen som vi har vaggats in i med marknadsföring. Det skalet krackelerar här nu, och det går sönder. Den världen håller inte med skönhetsideal och
jag känner också jag känner också den strömningen. Jag kanske där, för att återspela då till Hunger Games, som jag ändå tycker att folk ska se. Det är väl vad det är. Det är ju en ungdomsfilm liksom, eller sådär. Men den säger en del ändå.
Ja, men den är välproducerad och bra liksom.
Ja, precis. Menar, det är ju... och det som deras drivkraft är, det är ju någonstans att kämpa för någonting. De brinner för någonting. Och det är kanske det vi också har börjat göra lite grann, i alla fall i knutarna. För jag ser ändå två läger lite så här nu. Just nu är ju som rådande makten på något sätt, det är företag som människor ska tacksamma för att de får jobba på.
Ja.
Och man ser upp till... Jag har delat in det liksom i akne-människor och inte akne-människor.
Då tänker du inte på finnar?
Nej, exakt. Jag tänker på det hyllade klädmärket. Skitnödighetens skitnödighet här i Stockholm. Bland annat.
Ja.
Ja, säkert Göteborg också.
Säkert.
Där det liksom är status att röra sig i rummen... alltså det aknar på något sätt. Nu får de då bilden över det här.
Jag tycker att de får ta.
Ja, jag har massor med aknekläder kan man säga. Jag tycker de är jättefina grejer, men de får ta skiten för det här.
Ja.
Där det är en ytlighet om man tycker att det är viktigare att jobba på akne än att må bra.
Ja.
För att de vet, jobbar man på akne, då vet man att det här kan jag hova in poäng på. Det symboliserar någonting. Det säger någonting om...
Det är nästan som en löneförmån.
Ja, men hur bra och intelligent och framgångsrik jag är för att jag jobbar på akne. Och så finns det...
Också politiskt korrekt och trendkänslig.
Ja, precis. Alltså... Det finns det man kan vara, helt enkelt.
Ja.
Men så finns det också de här knutarna som du brinner i. De som skiter fullständigt i akne. De som alltså är människorna som tycker att... Nej, företagen ska vara glad att jag finns istället.
Ja.
Och jävlar vad jag längtar efter att den sidan vinner. Där det liksom inte, det läste vi, var en krönika för ett tag sedan som vi pratade lite om också, med Fredrik Virtanen skrev där man är så, han var trött på att det är arbetslinjen man pratar om istället för fritidslinjen.
Ja.
Alltså hur man ska, ja. Att man ska jobba, hur mycket man ska jobba helt enkelt. Att den hela tiden kretsar, att hela livet kretsar kring det. Hur mycket man jobbar istället för hur mycket fritid man har. När det är på något sätt det, livet ska vara fritt. Det är det vi har jobbat efter hela tiden. Men istället så snös det in, då byts det. Istället för att det ska vara någon slags, någon kejsare som har makten, så är det istället företagen. På ett sätt är det ingen skillnad. För vi är ändå hållna till att det är status att jobba på akne.
Ja, exakt. Och det är väl den rörelsen, den ska vi gynna. Och det är spännande att se nu vart vi landar. Jag tror på rörelsen som nu jag tycker är på väg att hända.
Det är tråkigt att Stadium då har sloganen Join the Movement. Annars skulle de kunna ta den.
Men de får inte, det skiter jag i. De har inte rätt på det. Det är inte deras. Jag skiter fullständigt i det. Det är ingen rörelse heller, utan det är bara att låta människor vara kritiskt tänkande och gå efter sitt hjärta och vad man liksom vill. Det är skit allt det där. Men jag tror vi återkommer till den här poängen, och det ska bli lite av en följetong här nu. Att motarbeta
de jävlarna.
Värdelöshet.
Bränn alla i aknekläder.
Ja, typ. Men här någonstans tror jag att vi
Slår in en spik. Och så går vi ut på
drar ut en spik i den här kistan.
Det gör vi faktiskt. Bra.
Vi öppnar kistorna. Exakt, släpp in ljus.
En slags Pandoras ask. Och känn, ta tag i de här knutarna som brinner.
Finns kraft överallt. Och låt det bara, gör det som känns bara.
Blås på knutarna som brinner, ge dem syre.
Exakt, och bygg någonting i askan. Ja, härligt. Men fint, vi är tillbaka. Starka.
Och Hare Krishna.
Ja, vi får se om det håller i sig, det här Vi har.
Vi tackar Is.
Is.
Ja, och Vladimir som var med oss här.
Och vi hörs.
Det gör vi.
Sen i framtiden.
För en sån dyr slogan.
Ja men
hej.
Hej då. And all years too shall pass. This loneliness won't last alone. I wasn't there to take his place. I was 10,000 miles. When you hear my voice, when you say my name, may it never give you pain. But I don't wanna go, but it's time to leave. Beyond my mind, my destiny.